CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin, där vi varje vecka fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Och den här veckan så ska vi prata om elbilsbranschen. Vi har i det senaste numret av Affärsvärlden så har vi ett reportage från Tyskland om elbilsmarknaden. Vi har från USA och vi har också lite om Volvo. Och det var så att när jag skulle ta tag i Volvo-delen så kom jag också i kontakt med Bertil Abrahamsson som sitter här, som kommer ifrån Vroom. Och ni är ett analysföretag, eller hur? Välkommen hit.
Tack så mycket. Ja, det stämmer. Vi analyserar ju den svenska bilmarknaden och jobbar med i princip alla tillverkare som finns i Sverige, finansbolag och ganska mycket återförsäljare också.
Och det är lite så här, när man är journalist så kan det vara att man vill se hur ser liksom hela branschen ut, hur ser marknaden ut? Och då är ett knep, och det kan vara ett tips till flera, det är ju att man frågar stora bolagen själva, vilken leverantör använder ni för att analysera marknaden? Och på Volvo så blev jag rekommenderad då att kontakta Vroom. Men ni är inte så kända, varför inte?
Nej, vi är ganska nischade mot just att vi jobbar ju med biltillverkare, generalagenter, importörer, och det finns ju inte jättemånga. Så att vi är nog ganska kända bland dem, tror jag, men inte publikt, så är vi inte så att vi sticker ut. Så att vi är ju en företagsprodukt, kan man säga.
Och du har jobbat med bilstatistik, det är 7 år?
Jag har varit på Vroom i 7 år och innan dess på några av importörerna där jag använde Vrooms verktyg då för analys och så för de märkena.
Vi har en rekordmånad bakom oss. Det är nytt rekord för elbilsmarknaden i Sverige. Var femte nyregistrerad bil, va?
I april så var det ju lite drygt var femte till och med av nyregistreringar som var elbilar. Maj var lite mindre, men en hög andel, så att det var 16% elbilar i maj-registreringarna. Men april var ju högsta någonsin som har varit.
Mm. Och det var 22,6%, och i maj så hade vi 16% ungefär. Det är också en bonus som har kickat in när folk köper elbilar. Men hur ser du på den här ökningen som vi har?
Jo, men alltså, det har ju verkligen, det har exploderat det senaste året, kan man säga, har det gjort. Och att det var så väldigt högt i april, det beror ju, som du nämner, att det beror ju till ganska stor del på att man höjde den här bonusen som man kan få i bonusmalussystemet från 60 000 kronor som det var före den 1 april till 70 000 kronor som det blev då efter den 1 april. Och då tittar man på när bilen sätts i trafik första gången. Och det innebar ju då att man hade ett incitament på 10 000 kronor med att inte sätta en bil i trafik i mars om det var en elbil. Så att väldigt många väntar ju då av naturliga skäl med att hämta ut sina bilar till april. Så det gjorde ju att det blev en väldig boost och ganska låga nivåer i till exempel februari och mars. Men nu är ju bonusen 70 000 kronor, så att nu kommer det väl rulla på.
Mm. Man kan säga generellt så är det ungefär var tionde bil som säljs i Sverige idag, generellt sett, det är en elbil. Om vi tar ett lite längre perspektiv. Men det är också en ökning i sig med, vad är det, 50% eller något sånt där?
Ja, det är ännu mer, tror jag. Det är stor ökning i år på elbils. 85% av elbilar ökat på nyregistreringar om man tittar januari till maj. Så det är en stor ökning. Och då har ju marknaden också ökat. För att förra året vid den här tiden så var ju då var det ju som värst med corona och så vidare, så att då var ju marknaden nere väldigt, väldigt lågt. Men marknaden har ökat, jag tror 35% hittills i år, och elbilar 85, om man tittar januari till maj. Så att det är en stor ökning.
Men att, man, att det kommer nu, du som har jobbat med statistik så pass länge, och liksom, vad är det du ser här nu vad det gäller elbilar?
Ja, men det är mycket drivet av utbudet såklart. Tittar man, vi tittar lite på hur mycket modeller finns till exempel. Och idag så finns det ungefär 50 elbilsmodeller som 50 olika modeller på den svenska marknaden. Och för ett år sedan så var det 25. Så att det, och ett år innan det så var det kanske 15 modeller. Så att det har ju hänt väldigt mycket där. Sen har det också hänt det att fler, i och med fler modeller så finns det också bättre möjlighet när det gäller utrymmen och sånt som kanske inte fanns i bilarna för något år sedan eller två år sedan. Prismässigt är det också så att det finns modeller i fler prisklasser. Förut så var alla bilar väldigt dyra. Det är, många av dem är det nu också, men det finns också i lite lägre prisklasser så att det kanske passar lite fler.
Vad det gäller bilbranschen så är det ju, det är ju verkligen en bransch, har det varit i alla fall, med väldigt starka varumärken, mycket identitet i de här varumärkena. Så när det kommer in nya, och Tesla får man väl säga, är väl också liksom en ny statusmarkör och sådär. När det kommer nya bilmärken in, som det gör nu, till exempel från Kina, och vi har väl någon från England.
Det kommer ju, Kina är ju ett land där det kommer ganska mycket bilmärken. Alla de finns ju inte i Sverige än, men det kommer ju komma successivt rätt mycket bilmärken. Men då har man ju till exempel ett bilmärke som heter Maxus som kom först med transportbilar och kommer nu med personbilar. Och det är ju intressant, för att jag tror inte att det hade gått, hade det varit ett bilmärke som kom med bensin- och dieselbilar, det hade inte gått att lansera i Sverige överhuvudtaget. Nu så är det plötsligt ganska intressant, och det kommer andra märken också så småningom. Och sen Tesla är ju också ett intressant märke som kommer helt nytt för några år sedan, och just bara fokusera på el och tar så stor del av marknaden som de gjorde då i början där.
Mm. För, vad gör det med de gamla varumärkena och de gamla biltillverkarna? Hur påverkas marknaden av att det kommer in nya aktörer?
Ja, det blir ju intressant att se nu. För fortfarande är det så att volymerna elbilar är fortfarande, även om det är rekord nu, vi pratar om var femte bil i april och sen 16% i maj, så är det klart att det är fortfarande 85% som inte är elbilar i maj. Men det är ju så att alla nu har lite grann, man tittar på, som sagt, vi pratade om utbudet förut, alla har ju bestämt sig för att man kommer satsa på det här. Nästan alla har bestämt sig för att man kommer satsa på det här. Och man satsar väldigt stora pengar. Och då har man ju, det gör man för att man har tittat på till exempel Tesla och hur de har tagit en ganska stor marknadsandel, hur de har kunnat göra de här bilarna som man inte riktigt trodde på från början, med ganska lång räckvidd och så vidare, och lyckats med det. Och man tittar också mycket på Teslas affärsmodell, hur den är utan återförsäljning, att man säljer bilarna själv på nätet. Och det är ju också många som vill gå dit, för att det är helt enkelt högre lönsamhet i det.
Mm. Och det ser man ju också, som Volvo Cars som har slukat flera återförsäljare och sagt upp kontrakter till exempel med Bilia och sådär. Och ska sälja alla sina elbilar online. Så man kan tänka sig att det här kommer ge ringar på vattnet som vi också inte kan se och föreställa oss ännu då framöver. Dels med marknaden och dels också i återförsäljarleden och sådär. Vad kan man tänka sig med återförsäljarna framöver?
Ja, men det är en intressant fråga, och det är nog så här, det är att en del är säkert ganska nervösa för det här och gillar kanske inte att tillverkarna mer och mer har en uttalad ambition att de ska sälja sina bilar själva. Samtidigt så är det klart att det kommer nog behövas återförsäljare, för att någon ska leverera bilarna, någon ska serva dem och någon ska sälja dem på begagnat marknaden. Så att det kommer finnas en plats, jag är ganska övertygad om, för bilåterförsäljare. Däremot så kanske inte den rollen kommer se riktigt likadan ut som den har gjort hittills. Nu pratar man mer om de här agentmodellerna, att det har ju till exempel Mercedes infört i Sverige, att det är Mercedes som säljer bilarna och återförsäljaren är en agent som förmedlar bilen, kan man säga, levererar den och får en ersättning för det. Och det kan ju finnas fördelar i det också som återförsäljare, att då plötsligt så äger du inte lagret, vilket gör att du binder mindre kapital och sådär. Så att det finns ju nog både för- och nackdelar i det som återförsäljare.
Vad finns det för andra fördelar? För jag förstår ju att det här att du inte ger bort en del av försäljningen då till någon annan, att du, det tjänar man. Men finns det något annat också som man tjänar på att ta hem försäljningen?
För tillverkarnas del?
Ja.
Ja, det är nog framförallt så är det nog marginalen man vill åt, tror jag. Men det är också så att du kanske kan få en mer enhetlig marknadsföring och sånt. Att man tar även de bitarna helt själv.
Du får kontroll på kunden.
Du får kontroll på, precis. Och det är också där, det är mycket diskussion om det här, vem ska äga kunden? Och det tycker ju alla att de gör. Tillverkaren tycker att det är deras kund. Och återförsäljaren tycker att det är deras. Och finansbolaget tycker att det är deras kund i sin tur.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring, eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen, och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Vi backar bandet med procent där en liten stund, tänkte jag. För att nu pratar vi om de här höga talen. Var femte har en elbil och var tionde ny registrerad privat är en elbil. Men om vi ser till hela parken, liksom bilparken i Sverige, som är väl 5 miljoner bilar ungefär, då är vi ju nere på en helt annan siffra. Då är vi nere på 1,3% ungefär.
Precis.
Ja. Och om man då borrar ner sig i, om vi tittar lite på vem är det som köper en elbil idag, då är det ju också att den här 1,3%, den varierar ganska mycket. Kan du inte berätta vilka, liksom, hur ser en elbilskonsument ut typiskt?
Ja, men det är ju en gubbe då, en elbils. Det är ju dels
i högre utsträckning.
Ja, ännu högre utsträckning än bilmarknaden totalt sett. Ja. Man kan väl säga så här att om man börjar med nybilsmarknaden för elbilar, så bilmarknaden totalt sett har några olika delar. Det är privatmarknaden som är ungefär halva marknaden, och sen har du något vi kallar för tjänstebilsmarknaden, med förmånsbilar framförallt, som är ungefär en tredjedel, och sen har vi hyrbilar, stat och kommuntaxi och så vidare, resten.
Och det är en jätteliten, det är 3% eller något?
Ja, precis. Så hyrbilar är ganska mycket, det är 12-13%. Ja. Och sen stat och kommun 5 kanske och 1% taxi eller så. Mm. Men privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden är de två stora, 85% ungefär.
Mm.
Och där är privatmarknaden lite större, och det ser likadant ut. Tittar man på elbilsvolymerna som går ut, så har det pratats det mycket om att elektrifieringen drivs av företagskunderna. Och det är sant när det gäller laddhybrider. Men på rena elbilar så är det större volymer som hamnar på direkt hos privatkunder än som hamnar på hos företagen.
Mm.
Och det är också där det växer mest. Tittar man hittills i år på försäljning till privatperson, elbilar, så ökar det med 130% eller någonting. Och försäljning av elbilar till på tjänstebilsmarknaden ökar 70%. Så att det är större ökning och det är också större volymer som går ut på privatmarknaden. Så det är väl det första, att det är viktigt att komma ihåg att det inte bara det att det går ut massa bilar på tjänstebilsmarknaden, utan privatmarknaden är faktiskt för elbilar just nu viktigare för att fylla på beståndet.
Mm.
Sen kan man titta då lite närmare på privatmarknaden för elbilar, vilka det är som köper, så är det ju så att då kan man titta lite på ålder, och där är de något yngre, är man något yngre om man köper en elbil.
Mm. Och jag vill bara säga något här med yngre, för att jag själv, när jag tittade på de här siffrorna, så blev jag ganska förvånad över att de som köper en ny bil, de är äldre än vad jag trodde från början. Nu i snitt så är det liksom, så är man 53 år, mm, och elbilsmarknaden då är man då 50 år, så lite, när du säger lite yngre, så för alla personer, jag är inte helt ung, men för alla personer är det ju inte så ungt.
Mm. Men det är också en sån intressant grej som finns på bilmarknaden. Tittar man på nybilsmarknaden så är ju hälften av alla som köper en ny bil är över 55 år och 25% är över 65 år. Och då är det, och snittåldern som du säger, den är 53. Och då har den ändå minskat ganska mycket senaste åren, i och med att privatleasing har kommit in som ett fenomen på marknaden, där kunden är väsentligt yngre.
Mm.
Och det har sänkt medelåldern på nybilköparna.
Vad säger biltillverkarna om att kunderna är, ja, men det är övre medelåldern minst?
Ja, det är det ju. Och det är ju lite intressant om man till exempel tittar på hur reklambudskap, exakt, och annat ser ut för bilar, så är det ju, ja, kanske inte riktigt vänt till den målgruppen alltid.
Nej.
Och det är till och med så att det är ganska stora volymer personer över 70, 75, till och med 80 år som köper nya bilar.
Mm.
Och det är ju, känns inte som att det är någon som vänder sig till dem egentligen.
Mm.
Så att man har väl ofta en lite annan bild. Det märker vi när vi ut och träffar våra kunder också, man har en lite annan bild. Man tror inte riktigt att det ligger till så, utan man tycker att men det är väl 30-40-åringar som köper nya bilar. Men så är det ingen jättestor. Nej. Det finns volymer där också. Mm. Och som sagt, privatleasing har verkligen ändrat det. Men de stora volymerna på nybilsmarknaden ligger i folk som är i alla fall plus 55. Tittar man, vart finns det mycket kapital hos privatpersoner? Det är klart att om man tar då någon som har född på 40-talet av sin villa utan lån, knappt fått betalt och så vidare. Så det är klart att det är kanske lättare för den personen att köpa en ny bil än vad det är för någon som precis har lagt 9 miljoner på ett hus utanför Stockholm eller vad det kan vara någonstans.
Vad det gäller män, så är det en större andel män som köper elbil än på totala bilsmarknaden. Varför är det så?
Ja, det vet jag inte. Men det är ju generellt så att män är vanligare som bilköpare än kvinnor.
Mm.
Och på elbilar så är det ännu vanligare.
Mm. Och 7 av 10 ungefär.
Ja, det är 7 av 10. Och då, vi har inte gjort någon närmare analys av det, men man kan se, om man tittar totalt sett, så är det väl så att tidigare man har tittat på just de bilar som män köper jämfört med de bilar som kvinnor köper, så är det ju kanske större, dyrare bilar män och lite billigare, mindre bilar kvinnor. Om man ska generalisera lite grann, så är det inte alltid. Men,
men det här är ingen åsikt, det här är liksom
det är ingen åsikt,
statistik.
Det är ju fakta.
Ja, exakt.
Och även dyrare bilar då, för det hänger ihop, stora och bilar är lite dyrare.
Mm.
Och elbilarna har ju varit dyra, eller är fortfarande dyra.
Mm.
Så att det skulle kunna vara någon, att ligga lite i det. Att det är...
Och sen då, om vi tittar på det, liksom, det totala beståndet, då ser vi också att det är också folk som bor i områden där, i välbeställda områden, framförallt då runt Stockholm.
Mm.
Vad det gäller den nyaste bilstatistiken, så är det inte alltid de som ligger i topp. Alltså vi pratar om de som ligger i topp, det är Danderyd i topp, va?
Mm. Om man tittar på om man tittar på privatägda elbilar privat och elbilsandel per kommun så kan man titta så här, vart är det vanligast att man äger en elbil oavsett när man har köpt den egentligen. Och då är Danderyd nummer ett och sen har vi Lidingö nummer två och några andra kommuner, Ekerö och Vellinge tror jag. Mm. Ganska högt upp på den här listan.
Där Falsterbo ligger för de som inte vet.
Ja, men precis. Och det är ju klart att det är ju kommuner som kanske ofta förknippas med relativt höga medelinkomster. Mm. Och det är klart, det är dyra bilar också.
Mm.
Men när man tittar på, så det är ju den ena sidan när man tittar på kommunnivå. Men när man tittar på län som är då större än enskilda kommuner naturligtvis. Då är det, ser det lite annorlunda ut. Då har vi ju Västerbotten.
I topp. Med Umeå som största stad.
Ja, precis. Folk. Jämtland ligger högt.
Ja. Åre finns också där.
Åre finns ju i Jämtland, precis. Ja. Så att det, då ser det lite annorlunda ut, faktiskt.
Ja, och då är det... Men har man... Och Blekinge ligger ganska lågt, till
Blekinge
exempel.
Blekinge ligger lågt, ja. Precis.
Så det finns ju väldigt regionala avvikelser också vad det gäller den svenska elbilsmarknaden.
Absolut.
Har du någon take på det, varför det ser ut så?
Om man tittar på så här, vilka regioner som ligger långt fram och som har hög andel elbilskunder så är det ofta så att man ser att det är kopplat till någonting. Ja, men tar man Jämtland så har du Jämtkraft som är ganska... de ligger långt fram i laddinfrastruktur och pratar mycket om det och bygger mycket där. Tar man Västerbotten så har du ju...
Skellefteå Kraft,
ja. Precis. Och du har Northvolt.
Mm. Så det är mycket, batterifabriken.
Precis, det pratas mycket elektrifiering på de platserna. Att man har aktörer som faktiskt driver på också utbyggnaden av laddinfrastruktur och så vidare.
Det finns ju en annan grej också vad det gäller just... alltså om vi tänker då att det skulle vara glesbygd uppe i norr till exempel. Då har man ju... Ofta är avstånden mycket större från det ena stället till det andra. Och då är ju egentligen elbilen egentligen väldigt bra att ha om man ska åka långt varje dag.
Absolut. Ja. Så länge du har räckvidden för det så är det ju så. Och det är lite, jag tycker att det ibland blev lite... Det pratas mycket som att elbilen är en storstadsprodukt. Men det är det ju faktiskt inte för att... I storstäder är det många som bor i lägenhet, mycket svårare att ladda.
Mm. Det känns som verkligen som en utmaning framöver.
Ja, det kommer bli. Tittar man i glesbygd, det är faktiskt där du har som mest att tjäna på att faktiskt köra elbil. Förutsatt att du kan ladda den hemma.
Mm.
Eftersom du kör så väldigt mycket billigare än vad du kör med bensin och diesel. Och säg då att du jobbpendlar, så att du har 5 mil till jobbet och kör 10 mil privat om dagen.
Mm.
Kör du med en elbil så kan du ju absolut köra på 2,53 kronor milen. Jämfört med att köra för 10, 12, 13 kronor milen med en bensin- eller dieselbil. Så att plötsligt sparar du 10 kronor per mil gånger 10 mil varje dag.
Mm.
Så att det är klart att du har, och visst, bilarna är dyrare men du har också störst fördelar på i den typen av körning faktiskt.
Mm.
Som du egentligen inte har i Stockholmsområdet där vi inte kör lika långt och så vidare. Våra resor är mer kanske de är längre då och då. Då passar elbilen faktiskt lite sämre så som det är.
Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen. Daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen, sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på Karla.se och kolla. Alltså Karla.se, och Karla stavas med C. Tack så mycket till Karla.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Alla pratar ju också om, tycker jag, det är en evig debatt där. Kommer elen räcka till? Vi ska få ett elektrifierat samhälle. Ja. Laddstationer ska byggas ut och så vidare. Och liksom, finns det ett reellt problem? Eller handlar det om pedagogik? Vad skulle du säga?
Ja, det, om, den här frågan om el kommer räcka till. Jag vet ju inte det, men jag tror att den kommer att göra det.
Ja, du tror det?
Elbilen är ju... Man pratar ju mycket om det, och skillnaden också på... Är det effektbrist vi har? Det har vi på i vissa perioder. Eller är det mängder el som saknas? Och så är det ju inte. Vi exporterar mycket. Vi har ju mycket el. Men elbilar kommer ju... Den stora massan kommer ju laddas på nätter när vi inte gör av med så mycket el. Så att just det att inte elen kommer räcka tror inte jag kommer vara ett stort problem. Det är nog andra stora energislukare, om man tar fossilfritt stål och det här, som kommer nog bidra mer till att vi får en utmaning på tillgången på el.
H2Green eller vad man är. Ja,
det får man ju, det väl, får man ju lösa då. Men jag menar, jag tror inte att det är elbilarna som kommer göra att elen tar slut.
Nej,
det har jag väldigt svårt att se. Sen där du pratar om det här med om det är ett problem med att det finns tillgänglig laddning längs vägen och så vidare. Det är ju... Nu fylls det ju på i ganska rask takt med elbilar som behöver laddas. De flesta laddas i hemmiljö. Och där har ju ändå då de flesta som köper dem har väl antagligen möjlighet att göra det. Ladda hemma. Och det är det man kommer göra i de allra flesta fall. Sen är det så klart att om du kör längre resor så kommer du behöva ladda längs vägen. Och idag så är ju det inget stort problem att det blir kö och så vidare i de allra flesta fall. Men det är klart, det var ju lite så vecka 9 till exempel, många åkte till Sälen och det kom folk med sina nya elbilar och så vart det ju trångt för att det fanns inte så mycket ställen att ladda på. Så att vid vissa tidpunkter så kan det säkert bli så att det faktiskt är ett problem. Men det bygger ju också på att du använder bilen precis som du hade använt och tror att det funkar precis som det funkar med en bensin- eller dieselbil där du tankar på 3 minuter eller 2 minuter. Och så är det inte riktigt, utan det kräver nog lite mer av planering än vad man är van vid.
Man får liksom ladda, inte åka de vanliga vägarna ungefär vissa dagar, alltså typ midsommarhelg.
Midsommarhelgen kan bli en sån till exempel när många vill åka. Då kanske man ska, om man då kör en elbil och vill vara säker på att komma hem fram en viss tid, då kanske man ska köra en lite annan rutt eller en annan tid eller vad det kan vara.
Vi har varit inne på privatmarknaden här lite grann. Jag tyckte bara att en sak som också stack ut, det var ju när man tittar på de senaste siffrorna så fanns ju inte Tesla med som topp 5 längre.
Nej, just i april var ju inte Tesla på topp 5 och kanske inte i maj heller.
På den svenska marknaden.
På den svenska marknaden, exakt.
Och det är stor skillnad på nya bilar som kommer nu och den totala bilparken. Absolut. För då är de två, va?
Ja, Tesla är nummer 1 om man tittar på parken. Tesla har 25% av den totala parken elbilar i Sverige.
Okej.
Och tittar man hittills i år på nyregistreringar så har Tesla ungefär 11% marknadsandel till och med maj. Men då är det så att för 2 år sedan då hade ju Tesla 40% marknadsandel.
Och
för
som Volkswagen år, har idag?
Som Volkswagen har nästan idag, precis.
På den svenska marknaden? Ja. Hur ska man tolka det skiftet eller det som man i alla fall ser? Vilka slutsatser drar du av det här?
Jo, men det är klart att när Tesla kom in så var det var en mindre marknad, men det fanns ju väldigt få aktörer. Som jag sa så har ju antalet modeller och antalet märken som finns har ju ökat väldigt mycket. Så att för några år sedan då var det ju i princip, det var ju Tesla, Nissan, BMW, Renault. Och det är klart att, och visst marknaden var liten, men då hade ju Tesla en väldigt hög andel. Idag så är det ju, nästan alla tillverkare har ju en elbil, som sa det finns 50 modeller. Så att man har ju en helt annan, det är en helt annan konkurrens. Och idag så har man hittills i år då 11% på nyregistreringar, vilket Om de tycker att det är högt eller lågt, det vet jag inte.
Men så ser det i alla fall
ut. Men så ser det ut, ja. Precis.
Ja, precis. Och vad har vi för, efter Volkswagen, då har vi...
Nummer två är Kia idag, ja. Om man tittar hittills i år.
Ja.
Och nummer tre är Tesla och sen är Polestar fjärde plats.
Volvos systerbolag.
Precis. Ja.
Och Volvo är inte med här. De kom med sin... De har två Volvo Cars, ska man ju säga då.
Precis.
De kom ut med sin... De lanserar sin andra elbil här. Nu i dagarna nästan. Men de rullar inte ut på bandet. Den finns inte ännu.
Nej, den andra finns inte ännu. Den första XC40 finns ju.
Mm.
Men det har ju inte kommit ut i så stora volymer än. Den börjar ju rulla ut nu, kan man säga. Så att, det kommer vi nog få se.
Men när man då tänker på Volvo, så de ska ju bli helt genomelektrifierade ju. Två modeller, det låter ju inte så mycket. Liksom, kan du sätta det i relation till andra bilmärken? Eller en och en halv, det kommer två snart.
Absolut, precis. Och men det är ju det att det är många som är i den situationen. För att man har inte tagit steget. Det är egentligen bara Volkswagen då, efter Tesla, som har verkligen kommit så långt i sin elbilsoffensiv att man nu börjar få ut så stora volymer.
Mm.
Nu är det många andra tillverkare som hänger på det, så att det kommer ju att öka ännu mer i antal modeller och så vidare. Och alla har ju verkligen, för ett par år sedan hade man ju inte bestämt sig riktigt för att ska man gå elspåret eller ska man inte göra. Det kanske var så att några avvaktade lite för länge. Det kanske Volvo är en av dem, jag vet inte, vi får väl se. Men det är många som är i den situationen att man inte riktigt har de produkterna man skulle vilja ha.
Och det finns ju någon ironi här också i Volkswagen som väl man kan föra... Eller det är väl helt enkelt så att på grund av deras Dieselgate-skandal så har man accelererat den här utvecklingen, eller?
Ja, jag tror att det är en ganska stor bidragande orsak till att de är så långt framme faktiskt. För att det är ju, har ju blivit ett sätt att lite rädda ryktet för Volkswagen.
Mm.
Den här jättesatsningen man har gjort på elbilar som nu gör att det är,
ja, men som
kommer alltså, väldigt mycket modeller ut från alla deras varumärken. Så att,
Ja. Hur många modeller har de? Är det svårt att säga just nu, för det kommer så många, eller ungefär?
Ja, just Volkswagen har ju inte så många. Det är ju egentligen ID3 och ID4, men sen kommer ju på samma plattform då.
Ja.
Så kommer ju både Skoda kommer nu med sin Enyaq, Audi kommer, och Seat kommer, så att det kommer komma, och fler modeller från Volkswagen kommer komma också. Så att man kommer ju, nu har man ju... Det är ju det att man, när man har gjort färdigt utvecklingsarbetet för plattformen, då är det väl inom situationstecken enklare att lansera nya modeller. Och det är där som inte så många tillverkare är än.
Mm.
Att man har inte en färdig plattform än för elbilar.
Alltså du som har suttit med den här statistiken så pass många år, liksom analyserat också plötsligt. Alltså har du tänkt att det kommer mer och mer? Eller hur har dina tankar gått?
Nej, men det är ju intressant det där, så här, när händer det? Och det är ju verkligen nu det händer. Så att det är ju, jag tycker att det är intressant. Och den här typen av förändring på bilmarknaden har ju jag inte sett, och inte någon annan heller. Det är ju...
Och då är vi, hur många år tillbaka är vi då totalt?
Ja, jag har väl hållit på med det här i snart 20 år. Ja. Och det är ju en jätteförändring. Och som sagt, vi ser helt nya bilmärken. Det är inte så vanligt att det kommer nya bilmärken överhuvudtaget. Men, och man ser nya affärsmodeller som vi pratade om. Och de här jättesatsningarna som många gör nu på eldrift. Vilket också kostar väldigt mycket resurser.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Med Helene Rådstein.
Jag tänkte att vi skulle prata lite om tjänstebilsmarknaden. För vilka typer av bolag är det som köper elbilar?
Vi tittar lite på det. För att vi pratade ju förut om att privatmarknaden, där är störst volym av elbilarna går på privatmarknaden. Men en viktig del är ju också tjänstebilsmarknaden.
Mm.
Det är mycket förmånsbilar. Och då tittade vi lite på... Vad är det för skillnad då på... Eller är elbilen överrepresenterad någonstans eller underrepresenterad någonstans? Och då ser man ganska tydligt att elbilar är överrepresenterade på mindre företag. Med små bilparker, 1-5 bilar, klart överrepresenterad. Och något underrepresenterat på stora bilparker. 100-bilsparker och däröver. Vi tittade också lite på, finns det några branschkoder som sticker ut bland just de här elbilsköparna? Och där är det mycket om man tittar som organisationskonsulter, it-konsulter, finans. Den typen av bolag är överrepresenterat då.
Och om man ser då på privatleasingen på den sidan. För det är ju också en marknad som på totala bilmarknaden så har den vuxit enormt mycket.
Ja, det är ju gott då. Alltså, privatleasing som fenomen på privatmarknaden, alla bilar, har ju gått från 5% för 7-8 år sedan till 50% idag. Så det är halva privatmarknaden.
Är det också räntedrivet?
Ja, det är drivet av alla möjliga saker. Det är ju dels så är det ju att det är en produkt som efterfrågas, att man vill inte ha den här restvärdesrisken som du har om du köper en ny bil. Du vet inte vad den är värd efter 3 år. Enkelhet kanske, att man vill ha, man är mer, samhället idag är ju mer månadskostnad än vad det kanske var för 10 år sedan. Det var mer att spara till det man skulle köpa och sådär.
Just det.
Så att privatleasing har ökat, och sen är det också det att vissa aktörer har satsat väldigt mycket på att idag är det erbjudandena på privatleasing är ganska bra. Förut så var det mer av öppna rabatter man hade när man köpte en bil. Idag kanske man paketerar det mer.
30 000
rabatter, ja. 20 000 rabatter. Idag kanske det är mer 19,95 privatleasing som är det man går ut i marknaden med som ett erbjudande. Så att det vuxer väldigt, väldigt mycket, och som vi var inne på, man får ju lite yngre kunder med det, vilket tillverkarna tycker är bra, för de kommer ju köpa fler bilar framöver naturligtvis. Men tittar man då på, som sagt, 50% privatleasing på totalmarknaden privat, men på elbilar så är det ju 60%.
Så det är fler då med elbilar? Men...
Precis, det är vanligare att man privatleasar en elbil än att man privatleasar en elbil.
Men samtidigt om man tittar då på leasingsidan, då ser man ju också att ett märke som Tesla, de är inte så stora där på leasing.
Nej, och då handlar det om så här, vilka märken har de här typerna av erbjudanden. Tesla har nästan ingen privatleasing alls. Medan Kia och Volkswagen har nästan bara privatleasing på sina elbilar. Så att det är lite... Och då är det så att Kia och Volkswagen är stora på elbilsmarknaden, så att då blir det också hög privatleasingandel på el.
Om vi ser till då den svenska marknaden, så det är ju här vi lever och den är ju relevant för oss. Men om vi sätter den i en kontext, vi har ju elbilslandet, är det nummer ett, Norge som granne?
Ja, Norge är ju ofta det som det jämförs med. Och där är det ju, de är väldigt långt fram och har satsat väldigt mycket på det här. Och där... Så där är vi absolut inte. Men jämför man sig med över Europa, där är vi däremot långt fram. Där är vi ju mycket längre fram än många stora länder i både Tyskland och Frankrike och så vidare när det gäller el och laddbart totalt sett. Men Norge är vi ju inte riktigt nära ens när det kommer.
Och det är också, för det har varit så många subventioner och sådär.
Ja, det är ju, och det är, den här marknaden är ju lite subventionsstyrd. Ja. I Norge har ju varit så att det extremt dyrt att köpa bilar i Norge. Och väldigt mycket skatt när man registrerar bilen. Och sen så egentligen med elbilar så har man sänkt det väldigt, väldigt mycket. Så att plötsligt kostar ju en Tesla då som en V70 då när det kom. Och det är klart att då blir det mer intressant.
Och om man då ser till hela den här marknaden, vad händer med de här laddhybriderna? Är det något som också kommer fasas ut så småningom? Eller vad tror du?
Så småningom tror jag att de kommer. De har ju en viktig roll att fylla i övergången. I och med att där har du ju lite fördelarna från båda sidor kan man säga. Att du kan köra på el i vardagen ganska mycket. Men om du ska på en lång resa så behöver du inte oroa dig för att du inte kan stanna och ladda för att du kör på bensin eller diesel. Och de blir totalt sett ganska snåla också jämfört med en vanlig bensin- eller dieselbil. Så att de är viktiga i det avseendet. Sen är det klart att det är ju en ganska dyr teknik för att du måste ha två drivlinor. Du måste både ha en eldrivlina och en förbränningsmotor. Att
montera bilen är dyrt.
Ja, byggaren, utvecklaren, allting. Så att jag tror att tillverkarna vill nog egentligen inte ha det där på lång sikt. Utan då vill man nog hellre ta steget till el som...
Och detta då med el när man monterar bilar som då drivs av el. Finns det någon USP där? Är det billigare tillverkning på sikt?
Jag tror ju det. Det är klart att nu när man utvecklar produkterna så lägger man ju enorma resurser i utveckling, och batterierna är dyra och allt det här. Men på lång sikt när man kommit lite längre, då är ju det faktiskt så att en elbil är ju enklare än en bil med förbränningsmotor.
Mm.
Det är mer av standardkomponenter när du tar elmotorer och batterier som man kommer köpa på.
Som man köper av andra.
På marknaden, ja, precis. Än att hålla på att utveckla egna förbränningsmotorer, vilket är väldigt komplicerat och kostar mycket pengar. Så att jag tror ju att nu kommer det ta några år, men på lång sikt, och när man har fasat ut, om det nu blir så att man helt fasar ut bensin och diesel, så kan man nog faktiskt tänka sig att lönsamheten kommer öka i bilbranschen.
Mm.
Eftersom det är enklare inom situationstecken att bygga bilarna med mer standardkomponenter.
Mm. Och det återstår väl också att se. Men det är också det som avgör racet. Nu är det marknadsandelar, nya modeller. Och sen om man då har kommit fram så kan man då minska sina kostnader. Kan det också vara liksom billigare produktion?
Ja, jag tror det. Sen är det ju hela tiden här med batterierna är ju en stor del.
Ja.
Det handlar också mycket om hur går utvecklingen på det och vad kommer batterierna kosta om 5 och 10 år. Mm. Det kommer ju vara en grej.
Ja, men det är väl redan en grej idag. Alltså om vi går tillbaka till Västerbotten och vi tar lite Northvolt. Det är ju också, man har ju sålt så extremt många batterier som ännu inte existerar i extremt många år till exempel Volkswagen och sådär. Liksom, finns det någon risk där i det? De ska ju byggas nu.
Ja, precis. Så är det ju. Och Northvolt är ju också delägt av Volkswagen,
ja, det är det.
Och några till. Men det är klart att det är ju batterierna som just nu är lite den flaskhalsen, kan man säga. Mm. Dels att de är dyra, man behöver upp i volym för att kunna producera dem billigare. Också att de är kanske i vissa fall lite för små, att räckvidden är kanske lite på gränsen.
Mm.
Räckvidden ökar 10-15 mil bara, så har man en helt annan marknad och väldigt många fler som kan tänka sig faktiskt köpa en elbil.
Och annars det stora hotet jag tänker också på, som vi sa här med Norge, där det har liksom de som har mest el, det är också att det har varit otroligt subventionerat och hela marknaden är subventionerad. Om det skulle sluta, man får liksom nytt parti eller nya partier som kanske inte tycker det här är så jätteviktigt. Hur viktigt är de statliga subventionerna?
Subventionerna är ju viktiga. Alltså, ja. Så är det. Det är, och även i Sverige, man har 70 000 kronor på en ny bil, är ganska mycket.
Ja, det är det.
Och mycket mer i Norge till exempel. Och det är klart att Norge hade inte varit där utan subventioner.
Mm.
Och Sverige hade inte varit där vi är nu utan subventioner.
Mm.
Och det är klart att på lång sikt så kan det inte vara så att man ger personer som köper nya bilar 70 000 kronor varje gång de köper en bil. Ja, men exakt, det funkar inte. Utan det måste ju, som allt annat, måste det ju börja sig självt.
Ja.
Det tror jag man kommer i och för sig. För det som, och tillbaka till det då, att fördelarna som du har som konsument, det är ju faktiskt milkostnaden.
Mm.
Som är oerhört mycket lägre.
Mm.
Med, i alla fall med dagens elpriser.
Mm.
Så, och om du laddar hemma.
Mm.
Det bygger på det. Laddar du längs vägarna, det kan ju vara minst lika dyrt eller dyrare än att köra på bensin och diesel. Snabbladdning, men laddar du i hemmet så kan du köra mycket, mycket billigare än vad du har gjort någon gång med din bensin eller dieselbil.
Om du kommer tillbaka om ett år, vad tror du vi pratar om då?
Ja, det är intressant. Jag tror att andelarna kommer vara väsentligt högre än vad de är nu.
Mm.
Och jag tror att också det kommer vara så att, för nu är det fortfarande laddhybriden på det elektrifierade som är det som drar marknaden totalt sett när man pratar elektrifiering.
Mm.
Och elbilarna är en mindre del av det. Men jag tror att det kommer kunna ha vänt redan till om ett år, att det är elbilarna som är majoriteten av det elektrifierade.
Mm.
Det tror jag kommer vara, och det kommer säkert vara jättemycket diskussioner om att utbyggnaden av laddinfrastruktur inte går tillräckligt fort.
Mm.
Det kommer säkert vara mycket frågor om det här med el och sådär även då, det tror jag.
Jag säger tack till dig, Bertil Abrahamsson från analysföretaget Vroom. Tack för att du var med i podden Affärsvärlden Magasin.
Tack så mycket.
du har lyssnat då på podden Affärsvärlden magasin som varje vecka fördjupar sig i affärsvärldens journalistik. Och i det senaste numret av Affärsvärlden så har vi långa reportage om USA, om Tyskland och lite om Sverige också, och då speciellt Volvo. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!